Kapitel 18. Ett stycke visdom, sidan 283. Gyllene hjulet var ett stort värdshus strax intill Avarins marknad. I det långa skänkrummet stod de små fyrkantiga borden tätt. Men trots att det var dags för middagsmål var endast en femtedel av dem upptagna. Oftast var det en utländsk köpman som satt tillsammans med en kvinna klädd i dämpade färger och med håret uppsatt i en knut på gässan eller samlat i nacken. Kvinnorna var också handelsidkare eller bankirer. I Bortre Märding var båda dessa yrken förbjudna för män. Alla utlänningarna i skänkrummet var däremot manliga, eftersom kvinnliga handlare kunde följa med in i kvinnorummet. Lukten av fisk och fårstek från köket fyllde luften och då ropade någon från sitt bord för att tillkalla en av servitörerna som väntade i en rad längst in i rummet. Annars talade handelsmännen och bankirerna med låga röster som överröstades av regnet utanför. Är du säker? Frågade Rand och tog tillbaka de skrynkliga teckningarna från servitören som han hade tagit med sig till en tom del av rummet. Jag tror att det är han, sa mannen osäkert medan han torkade av händerna på ett långt förkläde där ett vagnshjul var broderat i gult. Det ser ut som han. Han borde komma tillbaka snart. Han kastade en snabb blick på någonting bakom Brand och suckade. Nu är det bäst att ni köper någonting att dricka eller går. Husmor Galger tycker inte om att vi pratar när vi borde arbeta. Och hon skulle verkligen inte tycka om att jag pratar om hennes gäster. Rand tittade över axeln. En mager kvinna med en elfenbenskam instucken i den mörka hårknuten i nacken stod vid den gulmålade valvöppningen in till kvinnorummet. Hennes sätt att blicka ut över skänkrummet, halvt lik en drottning som överblickade sitt rike, halvt lik en bonde som inspekterade grödorna, och i båda fallen missnöjd med knappheten, visade med all önskvärd tydlighet att hon var värdinnan. När hennes blick föll på Rand och den ranglige mannen som han pratade med rynkade hon ögonbrynen. Glödgat vin, sa Rand, och räckte mannen några mynt, kopparslantar för vinet och en silvermarker för informationen, hur osäker den än var. Det hade gått mer än en vecka sedan han dödade Rochaid och Kishman hade kommit undan. Och under alla dessa dagar var det här första gången han fått mer än en axelryckning eller en huvudskakning som svar när han visade sina teckningar. Det fanns ett dussin tomma bord precis i närheten, men han ville sitta i ett hörn i främre delen av rummet där han kunde se dem som kom in utan att själv bli sedd. När han slingrade sig fram mellan borden uppfattade han brottstycken av olika samtal. En lång, blek kvinna i mörkgrön sidenklänning skakade på huvudet åt en undersättsig man med åtsittande tajrensk rock. Med sin järngrå hårknut påminde hon lite om Cadjoan, i varje fall sedd från sidan. Mannen såg ut att vara byggd av kantiga stenblock, men det syntes på hans mörka, fyrkantiga ansikte att han var bekymrad. Ni kan vara lugn när det gäller Andor, mäster Admira, sa hon lugnande. Tro mig, andoranerna kanske gastar och viftar med svärden åt varandra. Men det kommer aldrig att bli någon riktig strid dem emellan. Det ligger i ert eget intresse att behålla den nuvarande färdvägen för era varor. Carhain skulle lägga på en femtedel mer än Bortre Märding i tull. Tänk på de ökade kostnaderna. Att döma av Tyreniens grimas tänkte han på dem, eller undrade om hans intressen verkligen sammanföll med hennes. Jag hörde att kroppen var alldeles svart och uppsvälld, sa en smal, vitskäggig ilianare i mörkblå rock vid ett annat bord. Jag hörde att rådsdamerna gav order om att den skulle brännas. Han höjde menande på ögonbrynen och knackade sig på sidan av den spetsiga näsan som fick honom att likna en vessla. Mäster Aseros, om det varit pest i staden skulle rådsdamerna ha tillkännagivit det, sa den slanka kvinnan som satt på andra sidan bordet. Hon hade två konstfärdigt snidade elfenbenskammar i håret och var vacker på ett rävaktigt sätt. Dessutom ägde hon en Eichedés stillsamma svalhet. Men de tunna rynkorna runt hennes bruna ögon visade att hon inte var någon syster. Jag måste verkligen avråda er från att förlägga någon del av er handel till Lugard. Marandy är mycket oroligt. Ja, den kommer aldrig att tolerera att Rodrian bygger upp en här. Och dessutom är Eichedér inblandade, som ni säkert har hört. Ljuset alena vet vad de kommer att göra. Ilianen ryckte besvärat på axlarna. Nu för tiden kunde man aldrig veta vad Eichedér skulle hitta på, om man nu någonsin kunnat det. En kandorier med grå strimmor i det tvekluvna skägget och en stor pärla i vänsterörat böjde sig fram mot en kraftig kvinna i mörkgrå sidenklänning vars svarta hår var uppsatt i en hård valk längs gässan. Jag har hört att draken återfödd krönts till kung av Viljan, fru Schimmel. Han rynkade sig redan fårade panna. Med tanke på kungörelsen från Vita tornet överväger jag att låta mina vagnar gå längs Arryn Rin till Tyr i vår. Må så vara att flodvägen är svårare, men så mycket pälsar köper man inte i Ilien att jag vill ta några risker. Den kraftiga kvinnan log, ett mycket tunt leende för ett så brett ansikte. Jag har hört att man knappt sett till karn sedan han fick kronan, mäster Poshavina. Hur det än är med den saken kommer tornet att ta hand om honom, om de inte redan har gjort det. Och i morse fick jag för övrigt bud om att Tears klippa är under belägring. Det är väl knappast någonting som ger er bättre avsättning för era pälsar. Nej, Tear är inte rätt val om ni vill undvika risker. Väcken i mäster Poshavinas panna blev ännu djupare. Rand kom fram till ett litet bord i hörnet, slängde manteln över stolsryggen, satte sig med ryggen mot väggen och vek upp kragen. Den gänglige servitören kom med ett tändstop glödgat vin, mumlade hastigt ett tack för silvret och kilade sedan iväg när någon ropade från ett annat bord. Två stora eldstäder i varsin ände av rummet jagade kylan ur luften. Men om någon la märke till att Rand behöll handskarna på så var det i varje fall ingen som ägnade honom mer än en flyktig blick. Han låtsade sitta och stirra ner i vinbägaren mellan sina händer medan han höll ett öga på dörren ut mot gatan. Det mesta av det han snappat upp var inte särskilt intressant. Han hade hört det förut och ibland visste han redan mer än människorna som han tjuvlyssnade på. Elaine höll till exempel med om vad den bleka kvinnan sa, och hon kände säkerligen Andor bättre än någon handlerska i Bortre Madding. Att klippan var belägrad var emellertid någonting nytt, men han kunde inte bekymra sig om det nu. Klippan hade aldrig fallit, utom för honom, och han visste att Alana var någonstans i Tyr. Han hade känt hennes språng från en plats strax norr om Bortre Madding till någonstans mycket längre norrut. Och sen, en dag senare, till någon plats långt bort i sydöst. Känslan var så avlägsen att han inte kunde avgöra om hon var i Haddonmark eller själva staden Tyr. Men han kände sig viss om att hon antingen var på den ena platsen eller den andra. I sällskap med fyra andra systrar som han kunde lita på. Om Merana och Rafaela kunde förhandla fram det han ville från havsfolket skulle de kunna det från Tyrenierna också. Rafaela var själv från Tyr, vilket borde vara en fördel. Nej, världen kunde klara sig utan honom ännu ett litet tag. Det måste den. En lång man kom in från gatan, insvet i en fotsid, blöt mantel med huvan framdragen så att den dolde ansiktet. Rand följde honom med blicken medan han gick genom rummet och bort till trappan i dess bakre del. Innan han gick upp sköt mannen tillbaka huvan. Han hade bleka, tärda drag och en tunn, grå krans av hår. Han kunde inte vara den som servitören hade menat. Ingen skulle kunna förväxla honom med Peral Torval. Rand återgick till att studera vinet med allt buttrare tankar. Min och Ninive hade vägrat att ägna en enda timme till åt att stryka omkring på gatorna, som Min uttryckte saken. Och även om Olivia fortfarande gick runt och visade teckningarna för folk misstänkte han att hon inte gjorde det med någon större inlevelse. Idag var de utanför staden alla tre, uppe bland kullarna, att döma av hans band till min. Hon verkade väldigt upphetsad över någonting. De tre kvinnorna trodde att Kishman hade flytt efter det misslyckade försöket att döda Rand och att de andra fribrytarna antingen hade följt med honom eller inte kommit alls. De hade försökt övertala honom att lämna staden i flera dagar vid det här laget. Lern hade i varje fall inte gett upp. Varför kan inte kvinnorna ha rätt? Viskade Luz Therin hetsigt i hans huvud. Den här staden är värre än det värsta fängelse. Det finns ingen urkälla här. Varför skulle de stanna här? Varför skulle någon vid sina sinnens fulla bruk stanna? Vi skulle kunna rida ut, utanför barriären. Bara en dag, bara några timmar. Ljus, bara några timmar. Rösten brast ut i ett vilt, okontrollerat skratt. Åh, ljus, varför har jag en galning i mitt huvud? Varför? Varför? Rand tvingade ilsket Luz Therins röst att sjunka till ett dämpat surr, som om det flugit runt en biten fluga i rummet. Han hade funderat på att följa med kvinnorna på deras ridtur, bara för att få känna urkällan igen. Men det var bara min som hade visat någon större entusiasm över tanken. Ninni och Olivia ville inte medge skälet till att de ville ut och rida, trots att morgonhimlen redan hade förebådat det regn som öste ner över staden nu. Det var inte första gången de gav sig ut. För att få känna urkällan, misstänkte han. För att få dricka av kraften igen, om så bara för en kort stund. Nåväl, han kunde stå ut med att inte kunna leda kraften. Han kunde stå ut med urkällans frånvaro. Det kunde han. Och måste, om han skulle kunna döda männen som försökt döda honom. Det är inte skälet, gastade Luz Therin så högt att Rands ansträngningar att få tyst på honom inte längre förslog. Du är rädd. Om illamåendet griper dig medan du försöker använda Cheer and Greelen kan det leda till din död, eller någonting ännu värre. Det kan bli allas vår död, jämrade han sig. Vin rann ut över Rands handled och blötte ner hans rockarm. Han lossade sitt grepp om tändbägaren. Den hade inte varit helt rund till att börja med och han trodde inte att han böjt den så mycket att det skulle märkas. Han var inte rädd. Han vägrade att låta rädslan röra vid honom. Ljus. Han måste dö förr eller senare. Det hade han accepterat. De försökte döda mig och därför vill jag döda dem, tänkte han. Om det nu tar ett tag så är det för all del möjligt att illamåendet hinner gå över under tiden. Bränne dig, jag måste leva fram till sista striden. I hans huvud skrattade Luz Therin ännu vildare än förut. Ännu en lång man kom insvassande, men han kom från stallgårdsdörren, nästan vid foten av trappan. Han skakade regnet från manteln, kastade tillbaka huvan och stegade bort till dörröppningen in mot kvinnorummet. Med sitt hånleende, sin vassa näsa och sin föraktfulla blick som han lät svepa över dem som satt vid borden var han lite lik Tovall. Men såg 20 år äldre ut och kanske 30 pund fetare. Han kikade in genom den gula valvöppningen och ropade med en gäll, sippröst med kraftig illian dialekt. Husmor Galgar, jag reser imorgon. Tidigt, så jag räknar inte med att behöva betala för imorgon. Torvald var från Terrabon. Rand tog sin mantel och gick därifrån utan att dricka upp vinet. Middagshimlen var grå och kall. Regnet hade kanske avtagit något. Men det var inte mycket och tillsammans med de byiga sjövindarna hade det jagat bort de flesta från gatorna. Han höll manteln svept om sig med en hand, lika mycket för att skydda teckningarna han hade i fickan som för att hålla resten av sig själv torr, medan han använde andra handen till att hindra huvan från att blåsa av. Regndropparna slog honom i ansiktet som hagel. En ensam bärstol passerade förbi. Bärarnas långa hår hängde blött längs deras ryggar och deras stövelklädda fötter plaskade i regnpölarna som bildats på stenläggningen. Ett fåtal människor traskade mödosamt fram längs gatan, insvepta i sina mantlar. Det var flera timmar dagsljus kvar, så ljus det nu blev. Men han passerade ett värdshus vid namn Slättens hjärta utan att gå in. Och sen likadant med Maredos tre damer. Han intalade sig att det var på grund av regnet. Det här var inget väder att gå och leta bland värdshusen i. Men han visste att han ljög. En kort, kraftig kvinna som kom gående längs gatan, inbyltad i en mörk mantel, styrde plötsligt stegen mot honom. När hon stannade framför honom och lyfte ansiktet såg han att det var Varin. Så du är alltså här trots allt, sa hon. Regnet föll på hennes uppvända ansikte, men hon verkade inte märka det. Värdinnan på ditt värdshus trodde att du tänkte gå upp till Varin, men hon var inte säker. Jag är rädd att husmor Keeney inte bryr sig mycket om karfolks göranden och låtanden. Och här är jag med genomblöta skor och strumpor. När jag var flicka tyckte jag om att promenera i regnet. Men det verkar ha förlorat sin tjusning sedan dess. Är det Cadsoan som har skickat dig, frågade han och försökte att inte låta hoppfull. Han hade behållit rummet på rådsdamens huvud sedan Alana gav sig av så att Cadsoan kunde hitta honom. Han skulle knappast kunna få henne intresserad om hon var tvungen att jaga efter honom från värdshus till värdshus. Särskilt inte med tanke på att hon inte visat några tecken på att vilja jaga honom överhuvudtaget. Åh nej, det skulle hon aldrig göra. Varin lät förvånad vid blotta tanken. Jag tänkte bara att du kanske ville höra nyheterna. Cadsoan är ute och rider med flickorna. Hon såg tankfull ut och la huvudet på sned. Fast jag borde väl inte kalla Olivia för en flicka. En fascinerande kvinna. Alldeles för gammal för att bli novis tyvärr. Mycket synd. Hon slukar allt man lär henne. Jag tror att hon vet nästan alla sätt som finns att förstöra någonting med kraftens hjälp. Men det är också nästan allt hon kan. Han drog med henne till kanten av gatan där det utskjutande takskägget från ett envåningshus gav ett visst skydd mot regnet. Om också inte mycket mot vinden. Var Cadsoan med min och de andra? Det behövde inte betyda någonting. Han hade sett Aishajer bli fascinerad av Ninni förut. Och enligt min var Olivia ännu starkare. Vad för nyheter, Varin? Frågade han tyst. Den runda lilla Aishajer blinkade som om hon hade glömt bort allt vad nyheter hette. Men sen log hon plötsligt. Ja, just det ja. Sjonsen, de är i Ilian. Inte i huvudstaden, inte ännu, så du behöver inte se så blek ut, men de har korsat gränsen. De bygger befästa läger längs kusten och i inlandet. Jag vet inte mycket om krigföring, jag brukar alltid hoppa över slagen när jag läser historieböcker. Men det verkar som om de är på väg mot staden, oavsett om de är där ännu eller ej. Dina fältslag verkar inte ha sinkat dem särskilt mycket. Det är därför jag inte brukar läsa om slagen. De förändrar sällan någonting i det långa loppet. Bara på kort sikt. Hur är det fatt? Han tvingade sig att öppna ögonen. Varin kikade upp mot honom som en trind liten sparv. Allt detta krigande. Alla dessa män som fått sätta livet till. Män som han hade dödat. Och det hade inte förändrat någonting. Ingenting. Hon har fel, mumlade Luce Tharin i hans huvud. Ett slag kan förändra historiens gång. Det lät inte som om detta gjorde honom särskilt glad. Det besvärliga är att man ibland inte kan se hur historien kommer att förändras förrän det är för sent. Varin, skulle Cadsoan prata med mig om jag gick till henne? Prata om någonting annat än att hon inte är nöjd med hur jag uppför mig. Det verkar vara det enda hon bryr sig om. Åh, kära någon, jag är rädd att Cadsoan håller väldigt styvt på traditionerna i vissa avseenden, Rand. Jag har visserligen aldrig hört henne kalla någon för mallig, men... Hon la fingertopparna mot läpparna och funderade medan regndropparna halkade ner för hennes kinder. Jag tror att hon skulle lyssna på vad du har att säga. Om du lyckas sudda bort det dåliga intryck du gett på henne. Eller i varje fall sudda till det så mycket det går. De flesta systrar låter sig inte imponeras av titlar eller kungakronor, Rand. Och kanske än mindre än någon annan, jag vet. Däremot bryr hon sig väldigt mycket om huruvida folk är dåraktiga eller ej. Om du kan visa att du inte är en narr kommer hon att lyssna på dig. Säg då till henne. Han tog ett djupt andetag. Ljus. Han ville strypa Kisman och Dashiva och de andra med sina bara händer. Säg att jag ger mig av från Bortre Mading imorgon och att jag hoppas att hon vill komma med som min rådgiverska. Första delen av den meningen fick Luce Tharyn att sucka av lättnad. Men om han hade varit mer än bara en röst skulle Rand ha sagt att han stenade till vid den andra. Säg att jag går med på hennes villkor. Jag ber om ursäkt för hur jag uppförde mig i Carrain och jag ska göra mitt bästa för att se upp med hur jag uppför mig i framtiden. Det sved nästan inte alls att säga detta. Nå, kanske lite grann. Men om min hade rätt behövde han Cadjoen. Och min hade aldrig fel om sina syner. Så du har hittat det du sökte här? Han tittade på henne med rynkade ögonbryn. Hon mötte hans blick med ett leende och klappade honom på armen. Om du hade kommit till Bortre Mading i tron att du kunde lägga staden under dig bara genom att tala om vem du är så skulle du ha gett dig av igen så fort du insåg att du inte kan leda kraften här. Det enda alternativ som återstår är att du försöker hitta någonting. Eller någon. Jag kanske har hittat vad jag behöver, sa han kort. Bara inte det han ville ha. Kom i så fall till Barshala-palatset ikväll, Rand. Det ligger på höjden. Vem som helst kan berätta hur du hittar dit. Jag är faktiskt säker på att hon kommer att lyssna på dig. Hon rättade till manteln och verkade först nu märka hur blött ylletyget var. Åh, kära någon, jag måste gå och bli lite torr. Jag råder dig att göra detsamma. Hon vände sig om för att gå. Men mitt i rörelsen hejdade hon sig och tittade på honom över axeln utan att blinka med sina mörka ögon. Plötsligt lät hon inte alls tankspridd längre. Du kan få en betydligt sämre rådgiverska än Cadjoen, Rand. Men jag betvivlar att du skulle kunna få någon bättre. Om hon går med på det och om du verkligen inte är någon dåre så kommer du att lyssna på hennes råd. När hon gled iväg genom regnet liknade hon mest en mycket tjock svan. Ibland skrämmer den där kvinnan mig, mumlade Luce Tharyn och Rand nickade. Cadjoen skrämde honom inte, men hon gjorde honom på sin vakt. Alla Isherdeer som inte hade svurit honom trohet gjorde honom på sin vakt, utom Ninive. Och inte ens henne var han helt säker på alla gånger. Regnet mattades av och upphörde medan han promenerade de två milstegen tillbaka till rådsdamens huvud. Men vinden friskade i. Skylten ovanför värdshusets dörr föreställande en sträng kvinna med första rådsdamens juvelbesatta diadem på huvudet svängde av och an på gnisslande gångjärn. Skänkrummet var mindre än på gyllene hjulet. Men här var väggpanelerna snidade och polerade och borden under de röda takbjälkarna stod inte lika tätt. Dörröppningen till kvinnorummet var också röd och snidad med ett konstfärdigt spetsknyppleri. I samma mönster var spiselkransarna till de ljusa marmorhärdarna huggna. På rådsdamens huvud hade servitörerna sitt långa hår uppsatt med silverklämmor. Endast två av dem fanns inom synhåll, stående nära köksdörren. Men å andra sidan satt det bara tre män vid borden. Utländska köpen som satt glest isär, var och en uppslukad av sina egna tankar och sitt eget vin. Kanske var de konkurrenter, för då och då skruvade någon av dem på sig och blängde på de andra. En av dem, en man med gråsprängt hår, var klädd i en mörkgrå sidenrock. Och en annan, en smal kar med hårt ansikte, hade en röd sten stor som ett duvägg i örat. På rådsdamens huvud tog de mer välbärgade av de utländska köpmännen in. Och för närvarande fanns det inte många sådana i Bortre Mading. Klockan som stod på en av spiselkransarna i kvinnorummet, en klocka i silver enligt min, markerade timsslaget med spröd klang när han steg in i skänkrummet, och han hade inte hunnit skaka ur manteln förrän Lärn kom in. Så snart väktaren mötte Rands blick skakade han på huvudet. Nåja, Rand hade inte räknat med att hitta sitt villebråd nu. Det var nog en orimlig slump, till och med för en tavern. De slog sig ner på en lång röd bänk framför en av eldstäderna med varsin bägare ångande hett vin. Och Rand berättade för Lärn vad han hade beslutat och varför. I varje fall en del av skälet, den viktiga delen. Om jag hade dem här i denna stund skulle jag döda dem och ge mig av sen. Men ingenting förändras av att jag dödar dem. I varje fall inte tillräckligt mycket, rättade han sig. Han blickade in bland lågorna. Jag kan vänta en dag till i hopp om att hitta dem imorgon. Jag kan vänta i veckor, månader. Men världen utanför väntar inte på mig. Jag trodde att jag skulle gjort mig av med dem vid det här laget. Men händelserna har redan utvecklat sig längre än jag hade väntat mig. Och det är ändå bara de händelser jag känner till. Ljus. Vem vet vad som kan ha hänt och som jag inte vet om, bara för att jag inte hört någon köpman skvallra om det över sitt vin. Man kan aldrig veta allting, sa Lärn tyst. Och en del av det man vet är alltid fel. Kanske den viktigaste delen. Ett gott stycke visdom är att inse det. Ett stycke mod är att fortsätta ändå. Rand sträckte ut stövlarna mot elden. Har Ninni berättat för dig att hon och de andra umgås med Kajuan? De är ute på en ritur med henne just nu. Eller snarare på väg tillbaka från den. Han kände att Min kom närmare. Snart skulle hon vara här. Hon var fortfarande upphetsad över någonting. En känsla som steg och föll, som om hon försökte hålla den tillbaka. Lärn log. Någonting som var sällsynt när Ninniv inte var närvarande. Leendet nådde emellertid inte de isblå ögonen. Hon förbjöd mig att tala om det för dig. Men om du nu redan vet det. Hon och Min övertalade Olivia att de kanske skulle kunna föra Kajuan närmare dig genom att själva fånga hennes intresse. De tog reda på var hon bor och bad henne att undervisa dem. Leendet dog bort och lämnade ett ansikte hugget i sten. Min hustru har gjort en uppoffring för dig, fåraherde, sa han med låg röst. Det hoppas jag att du lägger på minnet. Hon säger inte mycket om saken, men jag tror att Kajuan behandlar henne som om hon fortfarande var antagen, eller kanske rent av novis. Du vet hur svårt det måste vara för Ninniv att stå ut med någonting sånt. Kajuan behandlar alla som noviser, muttrade Rand. Mallig. Ljus, hur skulle han göra med kvinnan? Han måste komma på något sätt. De satt tysta och stirrade på elden tills det började ånga om stövelsulorna. Bandet förvarnade honom och han vände sig om just som Ninni kom in genom dörren ut mot stallgården, följd av Min och Olivia. De skakade regnet från mantlarna, rättade till sina delade kjolar och grimaserade åt de blöta fläckarna, som om de hade väntat sig att kunna vara ute och rida i det här vädret utan att bli våta. Som vanligt hade Ninni på sig sina juvelbesatta Cheer and Greeler, gördel och halsband, armband och ringar. Och så den besynliga Angrelen i form av ett armband med ringar. Min fortsatte snygga till sig, men tittade på honom och log. Naturligtvis inte det minsta förvånad att se honom där. Värmen strömmade genom bandet som en smekning, även om hon fortfarande försökte undertrycka sin upphetsning. Det tog längre tid innan de båda andra kvinnorna lade märket i honom och Lärn. Men när de gjorde det gav de sina mantlar till en av upppassarna så att han kunde bära upp dem på deras rum och satte sig hos de båda männen vid elden. De sträckte fram händerna mot brasan för att värma dem. Hade ni en trevlig ritur i regnet med Kajuan, frågade Rand och tog en munfull sött vin. Min vände sig mot honom med ett ryck och ett skuldmedvetet styng kändes genom bandet. men minen på hennes ansikte var bara harmsen. Han satte nästan vinet i halsen. Hur kunde det vara hans fel att hon träffade Cat Joanne bakom hans rygg? Bläng inte så där på Lärninev, sa han när han kunde prata igen. Det var Varin som berättade det för mig. Ninev vände sin mörka blick mot honom istället och han skakade på huvudet. Han hade hört kvinnor säga att det, vad nu än det var, alltid var en mans fel. Men ibland verkade det som om de faktiskt trodde på det. Jag ber om ursäkt för allt ni genomgått och mina vägnar, fortsatte han. Men ni behöver inte göra det längre. Jag har frågat om hon vill bli min rådgiverska. Eller rättare sagt, jag har bett Varin berätta att jag vill fråga henne om det, ikväll. Om vi har tur följer hon med oss härifrån imorgon. Han väntade sig att de skulle utbrista i förvånade, lättade utrop. Men det var inte alls vad som hände. En anmärkningsvärd kvinna, Cat Joanne, sa Olivia och slätade till sitt ljusa hår. Det fanns en imponerad ton i hennes hesa, släpiga röst. Hon är en hård lärarinna och hon kan konsten att undervisa. Ibland kan du ju faktiskt se skogen om man bara tar dig vid nosen och leder dig till den, ullhuvud, sa Min och la armarna i kors under brösten. Han förnam hennes gillande genom bandet, men han trodde inte att det var för att han bestämt sig för att ge upp försöket att hitta ashamanerna. Kom ihåg att hon vill ha en ursäkt för Carhain. Tänk på henne som din faster. En faster som inte tolererar några dumheter, så går det säkert bra. Cat Joanne är inte så illa som hon verkar. Ninni tittade med rynkade ögonbryn på de båda andra kvinnorna och hennes hand gjorde en hastig rörelse mot flätan som hon hade framdragen över axeln, trots att de inte gjort mer än att se på henne. Hon är faktiskt inte det. Vi kommer nog att reda ut våra meningsskiljaktigheter. Om vi bara får lite tid. Det är det enda som behövs. Lite tid. Rand utbytte en blick med Lärn som ryckte lätt på axlarna och tog en klunk ur sin bägare. Rand andades sakta ut. Ninev hade meningsskiljaktigheter med Cat Joanne som de kunde reda ut i sinom tid. Min såg henne som en sträng faster och Olivia som en hård lärarinna. Det första skulle få gnistorna att flyga tills det var ur världen om han kände Ninev rätt. Och de båda andra varianterna lät inte heller särskilt bra. Men han var fast med dem. Han drack lite mer vin själv. Männen vid de andra borden satt för långt bort för att höra någonting om de inte pratade riktigt högt. Men Ninev sänkte rösten och böjde sig mot Rand. Cat Joanne visade mig vad två av mina Tear and Greeler gör, viskade hon med en upphetsad glöd i blicken. Jag kan slå vad om att smyckena som hon har i håret också är Tear and Greeler. Hon förstod vad mina var så fort hon rörde vid dem. Leende fingrade Ninni på en av de tre ringarna hon hade på högerhanden, den som hade en ljusgrön sten. Jag visste att den här visar om någon leder Sider på så mycket som 3 mils håll. Men hon säger att den kan känna av Sidin också. Hon verkade tro att det borde gå att avgöra riktningen också. Men vi lyckades inte komma på hur. Olivia vände sig från eldstaden med en ljudlig fnysning. Men också hon sänkte rösten. Och du var glad när hon inte kunde det. Det såg jag på din min. Hur kan du vara glad över att inte veta? Över okunnighet? Bara över att hon inte vet allting, muttrade Ninni och blängde över axeln på den resligare kvinnan. Men strax tändes hennes leende på nytt. Den viktigaste är den här, Rand. Hon förde händerna till den smala, juvelbesatta gördeln som hon hade om livet. Hon kallade den för en brunn. Han ryckte till när någonting nuddade vid hans ansikte och hon fnissade. Ninni fnissade. Det är en brunn, skrattade hon bakom handen som hon lagt över munnen. Eller i varje fall en tunna. Och den är full av sidar. Inte så mycket, Men det enda jag behöver göra för att fylla på den är att omfamna Sidar genom den som om den vore en angreel. Är det inte fantastiskt? Fantastiskt, sa han utan större entusiasm. Så Katsuan gick runt med Tear Angreeler i håret. Och förmodligen fanns det en sån här brunn bland dem, annars skulle hon inte ha känt igen den. Ljusan trodde aldrig någon hittat två Tear Angreeler som gjorde samma sak. Det skulle ha varit illa nog att träffa henne ikväll utan att veta att hon kunde leda kraften, till och med här. Han skulle just be Min att komma med honom när husmor Keen kom hastande. Den vita hårknuten på hennes hjässa var så hårt åtdragen att det såg ut som om hon försökte dra skinnet från ansiktet. Hon kastade en misstänksam och ogillande blick på Rand och Lärn och trutade med läpparna som om hon funderade över vad de hade gjort för ofog. Han hade sett henne titta likadant på handelsitkare som bodde på värdshuset, i varje fall männen. Om rummen inte varit så bekväma, om maten så god, skulle hon förmodligen inte ha haft några gäster alls. Detta kom till er make i morse, fru Farshaw, sa hon, och räckte Min ett brev som var slarvigt försteglat med en röd vaxklump. Värdinnan höjde sin spetsiga haka. Och en kvinna frågade efter honom. Varin, sa Rand snabbt för att undvika frågor och bli av med kvinnan. Vem visste att han var här så att de kunde skicka brev till honom? Katsuan? Någon av shamanerna som var med henne? Kanske någon av de andra systrarna? Han betraktade det hopvikta pappret i Mins hand och väntade otåligt på att värdinnan skulle gå. Det ryckte i Mins läppar och med tanke på hur omsorgsfullt hon undvek att se på honom måste det vara han som fick henne att le. Munterheten sipprade genom bandet. Tack, husmor Keen. Varin är en vän. Värdinnans vassa haka steg ännu högre. Om ni frågar mig, fru Farshaw, så är det bäst att se upp även med sina vänner när man har en tjusig man. Min såg efter kvinnan när hon marscherade tillbaka till det röda dörrvalvet. Hennes ögon glittrade av samma uppsluppenhet som kändes genom bandet. Och hennes läppar kämpade för att hålla tillbaka ett skratt som ville bryta fram. Istället för att ge brevet till Rand bröt hon själv sigillet med tummen och vek upp det. Hon kunde lika gärna ha varit infödd i denna galna stad. Hon fick en betänksam min när hon läste vad det stod, men den enda varning han fick var en hastig känsla genom bandet. Hon skrynklade ihop brevet till en boll och vände sig mot eldstaden. Han flög upp från bänken och lyckades rycka det ur hennes hand just som hon skulle kasta det på lågorna. Hon tog honom om handleden. Var inte en dåre, sa hon och stirrade upp mot honom med dödligt allvar i sina stora mörka ögon. Det enda som nådde honom genom bandet var en bister skärpa. Snälla, var inte en dåre. Jag lovade Varin att jag skulle försöka låta bli, sa han. Men Min log inte. Han slätade ut pappret mot bröstet. Meddelandet var skrivet med en spretig handstil som han inte kände igen och det fanns ingen underskrift. Jag vet vem du är och jag önskar dig välgång. Men jag vill också ha bort dig från Bortre Madding. Draken återfödd lämnar död och förintelse i sina spår. Nu vet jag också varför du är här. Du dödade Rochaid och Kishman är också död. Torval och Gedwin har hyrt övervåningen hos en stövelmakare vid namn Seram på Blåkarpsgatan, strax ovanför Iljanporten. Döda dem och ge dig av och lämna Bortre Madding i frid. Klockan i kvinnorummet slog. Det var flera timmars dagsljus kvar innan han måste träffa Katsuan.